Jag tycker om den där spänningen som kommer fram i tredje versen mellan nu och sen. För det är ju där någonstans vi lever idag. Vi har en tro om någonting som kommer. Och är det gott att få vara tillsammans med Jesus här så kan vi ju veta att även om han är ensamme, där får vi se honom ansikte mot ansikte. För 2 veckor sedan så hade vi förmånen att få lyssna till Magnus när han var här och predikade. Han talade om Jesu möte med Sackeus. Jag vet inte om du kommer ihåg det, om du var här. Den berättelsen hittar vi i Lukas evangeliets 19:e kapitel. Och jag blev väl lite inspirerad när han hade predikat. Så att jag sa att ja, men då kanske jag ska fortsätta att tala om Bartimeus nästa gudstjänst. För det kommer liksom i direkt anslutning till Sackeus. Och jag har under tiden som gått prövat det här inför Gud och han har inte sagt något annat. Så då tänkte jag att då får det bli Bartimeus idag. Så har du Bibeln med dig får du gärna slå upp Markus evangeliet, det 10:e kapitlet. Tidsmässigt, om vi ser på var vi är någonstans i allt det här som hände med Jesus, så är vi i slutet av hans tjänst. Han är på väg upp mot Jerusalem och korsfästelsen. Och Jeriko, den här staden där de var, den ligger lite drygt 2 mil ifrån Jerusalem. Och det är uppför ifrån Jeriko till Jerusalem. Och det är väl också så att man kan föreställa sig att Jesus hade en känslomässig uppförsbacke. Han visste att korsdöden väntade honom. Han var tyngd av all världens synd och skuld. Men Jesus såg inte i första hand på omständigheterna, även om de givetvis påverkade honom. Nej, Jesus var driven av syftet. Och det är också där som jag vill börja. Men vi slår upp texten i Markus evangeliet. Och jag kommer att läsa i vanlig ordning ifrån Bo Giertz översättning. Markus kapitel 10, vers 46 och framåt. Så kom de till Jeriko. När de gick ut ur staden tillsammans med lärjungarna och ett stort följe, satt där vid vägkanten en blind tiggare som hette Bartimeus, Timeus son. När han fick höra att det var Jesus från Nasaret började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många gav honom ovett och bad honom att hålla tyst. Men han ropade bara desto högre: Davids son, förbarma dig över mig. Då stannade Jesus och sa: be honom att komma. Och de kallade på den blinde mannen och sa: lugna dig, res på dig, han ber dig att komma. Då kastade han av sig manteln, sprang upp från marken och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde svarade: Rabboni, gör så att jag kan se. Och Jesus sa: gå, din tro har hjälpt dig. Och strax kunde han se och följde honom på vägen. Det finns en bärande tanke i både den här texten som vi har läst om Bartimeus, men också i texten om Sackeus. I den 51:a versen läser vi att Jesus frågar Bartimeus: vad vill du att jag ska göra för dig? Och så bläddrar vi till Lukas evangeliets 19 kapitel och så läser vi om Sackeus, där nyckeln är då Jesus står nedanför trädet, ser upp på Sackeus och säger: skynda dig ner, för idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Båda de här meningarna uttrycker för mig den innersta karaktären i Jesu hjärta. Och jag sa innan vi läste bibeltexten att Jesus var driven av syftet snarare än att han såg på omständigheterna runt omkring. Sackeus, han var avskydd av folket, men det var inget hinder för Jesus. Folket runt Bartimeus försökte tysta honom och hindra mötet, men inte heller det var något hinder för Jesus. Och ser man sen på korset och vad Jesus utstod där för din och min skull, var inte heller det något hinder. Allt det här vill jag sammanfatta i det lilla ordet måste, som Jesus säger till Sackeus. Idag måste jag. Ett ord så litet men ändå så starkt. Ett ord som uttrycker en stark vilja, en obetvinglig vilja. I Hebreerbrevet läser vi att utan blod ges ingen förlåtelse. Och så fortsätter den texten med orden: alltså måste bilderna av de himmelska tingen renas med dessa medel. I mötet med människor är Jesus driven av den tanken. Det finns en ofrånkomlig förutsättning för frälsningen. Därför måste Jesus. Han måste möta Sackeus. Han måste möta Bartimeus. Och därför måste Jesus korsfästas. Men, och lyssna nu på vad jag säger. Jesus är inte tvingad till detta måste. Han gör det av egen vilja. Han gör det frivilligt, driven av kärlek till en mänsklighet som håller på att gå förlorad för gemenskapen med Gud. Väljer han att själv komma till världen. Eller som Paulus skriver i Filipperbrevets 2 kapitel, han utgav sig själv. Och så fortsätter Johannes i sitt 1 brev. Kärleken består inte i det att vi har älskat Gud, utan i det att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Det första vi lär oss av texten, det är vad Jesus har gjort för oss. Och vi ser, han har gjort precis allt. Han gav upp sin himmelska position när han steg ner till jorden för att bli en av oss. Han uthärdade allt längs vägen upp till korset. Och hela tiden var det syftet som drev honom att övervinna omständigheterna. Och därför säger också Jesus på korset allra sist: det är fullbordat. Den kärlek till mänskligheten som drev honom i mötet med Bartimeus, med Sackeus, och även den misshandel och till slut avrättning som han fick utstå, den kärleken var större. Därför fullbordades också frälsningsverket på korset när Jesus gav upp andan. Själafienden hade förlorat. Gud triumferade och syndens makt besegrades en gång för alla. Skiljemuren revs ner. Förlåten i templet rämnade uppifrån och ända ner, och vägen till gemenskap är nu öppen. Därför, när Jesus hör Bartimeus rop i folkmassan, kunde han inte gå vidare. När folket försökte tysta denne blinde tiggare och trängseln omkring Jesus var total, så når ändå tiggarens rop genom folkskaran till Jesus. För syftet var större. Jesus hörde Bartimeus trots omständigheter och utmaningar. Jesus såg Zacchaeus trots omgivningens förakt. För Jesus måste. Om det första handlar om vad Jesus har gjort för oss, så är det andra att vi också får se den gränslösa kärlekens erbjudande. Zacchaeus fick en inbjudan. Bartimeus får frågan: vad vill du att jag ska göra för dig? Guds erbjudande till oss handlar om ett liv som är så mycket större än vad världen någonsin kan ge. Zacchaeus vittnar om att det handlar om befrielse från skuld, om total frihet. Men försoningen handlar inte bara om en helad gemenskap människor emellan. Framförallt är det ju fråga om att människans syndaskuld inför Gud blir reglerad på korset. Paulus talar i Kolosserbrevet om skuldebrevet. Skuldebrevet som räknar upp allt det där som står emellan oss och Gud. Nu är det uppspikat på korset. De skulder som världens samlade tillgångar inte kan reglera, för skulden är så stor. Den skulden reglerar Gud en gång för alla. Jesus kom och befriade oss. Men Bartimeus, han var inte bara bunden av syndaskulden, han var ju också blind. Hans liv var begränsat av sjukdom och svaghet. Gång efter gång ser vi när vi läser evangelierna hur den obetvingliga kärleken i Jesu hjärta också ser till människans vardag. Bartimeus fick sin syn tillbaka. Den lame mannen som sänktes på båren genom taket när Jesus stod och predikade fick hälsa i sina ben. Förtvinade tungor, stumma tungor, spetälska och orena, till och med döda människor fick möta Jesus. Och livet kom. Förvandlingen inträdde därför att Jesus måste. Han måste i sin kärlek hela och befria. Till sist. Den första lärdomen handlar om vad Jesus har gjort för oss människor. Den andra lärdomen handlar om hans gränslösa erbjudande till oss. Och så landar vi i den helt avgörande fråga som Jesus ställer här idag till dig. Vad vill du att jag ska göra för dig? Zacchaeus såg Jesus och ville möta honom. Och hans liv blev förvandlat. Bartimeus hörde Jesus och ville möta honom. Också hans liv blev förvandlat. Nu har du fått höra om Jesus. Du har sett i hans ord vad han har gjort. Och så frågar han dig: vad vill du att jag ska göra för dig? Jesus fullbordade allt på korset. En gång för alla. Hans ande är här just nu för att möta med oss. Och därför säger jag: låt oss bli stilla inför honom. Det handlar inte om känslor. Vi behöver inte skapa någon speciell atmosfär eller konstla till det på något sätt. För Gud är större. Låt oss bli stilla inför honom. Och jag känner att vi behöver just göra detta nu. Att ge Gud ett utrymme. Och det var dit jag kände att han förde mig när jag förberedde den här predikan. Så när vi nu tar en stund i stillhet, så vill jag att ingen ber högt, ingen profeterar. Vi har makten över profetians ande. Det tar vi sen. Låt oss nu i stillhet och i tysthet i våra hjärtan öppna dörren för Jesu obetvingliga och gränslösa kärlek. Och låt oss gensvara på den fråga som han ställer. Glöm alla andra för en stund. Nu är det du och Jesus. Slut dina ögon. Böj dina knän vid bänken eller vad du nu gör. Öppna ditt hjärtas dörr. Det är vad Jesus längtar efter. Och så säger Jesus, inte jag, vad vill du att jag ska göra just nu?